Det är torsdagen den 11 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Krig, det må tyvärr i alla fall än så länge framstå som en konstant i mänsklighetens historia. Men hur krig förs är alls inte konstant utan förändras hela tiden i takt med bland annat den tekniska utvecklingen. Vi känner väl alla till vad järnvägen betydde för 1870 års krig, radio och kulsprutan för första världskriget, radarn och stridsvagnen för det andra världskriget, helikoptern för Vietnamkriget och så vidare. När det gäller det nu pågående kriget, Rysslands krig mot Ukraina, så är det mest uppmärksammade och omtalade av nykomlingarna på slagfältet, drönaren, eller UAV:n som man ibland säger. Och det ska vi faktiskt prata mer om i dagens podd. Hur har drönare förändrat striden i praktiken? Hur förändrar drönartekniken förutsättningarna för kriget generellt? Vad är det som sker just nu i utvecklingen när det gäller såväl teknik som taktik och praktisk användning? Och hur arbetar Sverige och våra allierade för att drönare ska vara till vår fördel i framtida konflikter som vi alla hoppas undvika? Det ska vi prata om idag och det är jag glad att hälsa två gäster välkomna, nämligen Hans Livång, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Varmt välkommen hit, Hans.
Tack så mycket.
Och så Nils Bildt, gammal bekant, ofta återkommande medarbetare på sidan och författare till boken GNAD, svensk utveckling av autonoma drönarsvärmar på rekordtid. Varmt välkommen hit, du också Nils.
Tack, tack.
Vi ska återkomma till GNAG och det projektet, men vi ska börja verkligen från början, grundkursen här. Drönartekniken har i alla fall i media och i allmänhetens ögon blivit väldigt, väldigt mycket förknippat med det nu pågående kriget i Ukraina. Hans, är det en riktig bild? Är det det första riktiga drönarkriget som vi kan iaktta nu i Ukraina?
Ja, på det sättet som drönare finns på många olika områden i Ukraina så kanske inte har sett det tidigare krig. Men jag tänker framförallt är det kanske Ukraina-kriget mycket mer än drönarkriget. Många, många olika områden där det handlar om utnötning av resurser. Och då personal, materiellt men också industriellt. Och där spelar också drönarna en roll.
Okej. Okay. Och sen nästa extrema grundfråga. Vad gör drönarna egentligen i Ukraina-kriget? Kan du förklara för oss som inte vet hur man krigar och inte gjort lumpen och sådär? Ja,
vi använder ordet drönare till väldigt många olika saker just nu i Ukraina-kriget. Men man kanske kan dela in det i tre olika områden. Det ena är att man ersätter eller kompletterar traditionella vapen. Det vill säga att drönare används istället för traditionellt vapen, istället för en kryssningsrobot. Ett annat skulle ju kunna vara att man, den lilla gruppen, den enskilda soldaten, använder drönaren i ställningskriget för att få information längre bort ifrån eller till och med kunna slå ut en motståndare. Och sen har vi också då specialoperationerna som använder drönare för att slå ut en bro, ett fartyg eller ett flygfält någonstans långt in i Ryssland till exempel. Så det finns flera olika områden samtidigt som vi allting använder ordet drönare för.
Ja, det var en utmärkt första sammanfattning. Nils, vill du komplettera bilden lite? Vad används drönare egentligen?
Nej, det är den traditionella strid. Det är bevakning, spaning, det är attack, bombning, det är jakt, det är transport. Men allting sker på ett icke-mänskligt sätt. Det är liksom maskinellt. Det är människor inte direkt längst fram involverade.
Okej. Min nästa fråga är så här. För oss lekmän i alla fall så har ju det här med att drönare har fått spela stor roll i kriget. Kom kanske som en överraskning. Hur var det för er som kan lite om krig innan? Var det någorlunda förutsägbart att nästa stora konflikt skulle ha så mycket drönare inblandade? Vad säger du, Nils?
Ja, det var ju ett krig mellan Armenien och Azerbaijan som var där det var helt ödesdigert för Armenien när de anföll med stridsvagnar på över öppen terräng. De blev i stort sett samtliga utslagna. Så för krigföring i öppen terräng och i klar sikt så visste vi nog att det skulle hända. Men sen har prisprestandautvecklingen varit av en sådan karaktär att det har blivit istället för ett specifikt avancerat vapen så har det blivit ett mängdvapen, en förbrukningsvara.
Och det var inte riktigt förutsägbart?
Nej.
Hans ville komplettera bilden.
Precis, och jag vill nog egentligen vända upp och ner på det. Det vill säga det andra, det vill säga den digitala tekniken som gör att vi kan få fram produkter som är lite sämre men mycket, mycket billigare. Det var någonting vi har pratat om till exempel på Försvarshögskolan och i tekniska sammanhang åtminstone 20 år, kanske till och med mer. Och att den balansen plötsligt snart skulle ändra också hur krig genomfördes. Så att, jag tror att det beror lite på vilket håll man tittar på kriget om det här skulle vara. Men att drönare och digital teknik skulle komma på det här sättet, det var nog inte förvånande. Men det har kommit på en väldigt brett, väldigt snabbt med Ukraina-kriget. Mm.
En sista fråga i grundkursen. Finns det några vanliga missförstånd kring drönare och deras funktion i strid som du tycker ofta dyker upp exempelvis hos oss i media eller när ni pratar med utomstående? Vad säger du, Hans?
Ja, men jag tycker problemet är att vi använder drönare till väldigt många olika saker samtidigt. Mm. Och det gör att det inte blir tydligt för folk i gym eller experter vad vi egentligen pratar om. Och det är ju någonting som allt från politisk nivå hela vägen ner till de som faktiskt jobbar ute i fält slarvar med.
Mm. Då gör vi det felet här också. Ja. Bara förslag, hur skulle man kunna dela upp det så att det skulle bli mer begripligt?
Ett förslag är till exempel när vi använder det, till exempel Ryssland använder Shahed-drönaren som egentligen bara är en billig kryssningsrobot. Och kanske vi borde kalla det en billig kryssningsrobot istället för en drönare. Mm. För att visa att ja, men det är ett militärt vapen, men den är producerad med civil teknik. Men det kanske inte är det centrala.
Mm. Nils, har du hakat upp det på någonting i den allmänna diskussionen och tycker att det där borde folk har väl lite bättre koll på
sådär. Jo, det används som en sammanfattning av det mesta. Ja. Men vad man bortser från är att det finns också sådana faktorer som väder och mörker där det inte går. Eller skyl och skydd där de inte syns. Så det finns vissa taktiska grundregler som fortfarande gäller. Och sen är det att drönarna är ju aldrig i sig ett enbart, utan det är i sitt sammanhang de fungerar. Det är hur de taktiskt integreras i operationer för att lösa uppgiften som är den stora skillnaden. Så de måste ses i sitt sammanhang. Det kan vara klimatmässigt eller taktiskt.
Mm. Tack för det. Då har vi fått en grundkurs allihopa. Då ska vi gå över på det här caset som Nils har lyft upp i sin nya bok, projektet GNAD. Ja, Nils, du kan väl bara berätta från början, vad är GNAD för någonting?
Det var Försvarsdepartementets försvarsindustriella innovationsprojekt där man ville visa att det går att göra saker och ting väldigt fort. Och då startades detta i största hemlighet där vi just tog fram ett system med autonoma distribuerade, särmar autonoma drönare som agerar tillsammans för att lösa en uppgift. Det där var himla hemligt, så därför kallade vi det GNAD. Och GNAD är egentligen en tornedalsk benämning på stora svärmar, täta svärmar av knott. Men det var ett bra namn för att sammanfatta vad vi höll på med.
Mm, ungefär knorten eller svädan som man säger i andra delar av Norrland.
Ja, visst det.
Ja. Drönarsvärmar, autonoma, ja, det är inte en drönare, det är många drönare samtidigt som agerar ihop. Eller hur fungerar det där?
Ja, alltså kvantitet är en kvalitet i sig. Va? Det är ungefär som Egyptens gräshoppor. Alltså det blir väldigt många och då är det väldigt svårt att stå emot dem. Det hjälper knappast att man har många andra avancerade system om de kan komma i sådana mängder som de här kan komma. Detta är ju en programvara, så den är ju skalbar. Mm. Så det är fullt skalbart i väldigt stora volymer.
Men när du säger tagit fram, vad är det konkret tagit fram? Finns det drönarsvärmare något mobbförråd som kan flyga iväg i denna sekund? Eller vad är det som är färdigt?
Det testas på flera förband nu. Det införs i första hand inom armén och det testas inom ett annat vapenslag också. Mm. Och det är en programvara som gör att man kan lösa de här traditionella uppgifterna. Bevakning, spaning, attack, bombning, underhåll och logistik och även minfällning.
Okej, men det är en mjukvara alltså?
En mjukvara som man applicerar på drönare så att de kan uppträda gemensamt i svärmar.
Mm. Varför tyckte du det här var värt sin egen bok och sin egen berättelse?
Dels att vi lyckades. Det här var Sverige när det var som bäst. Alltså Sverige är ju världens näst mest innovativa land. Och det finns ju en närhet, det finns en djup teknisk kompetens, alla känner varandra, vi har en gemensam värdegrund, vi vet hur vi ska göra grejer. Och här hade vi ett stort behov och vi hade stor brådska och vi hade mycket tydlig kund och vi fick ihop alla de som behövdes för att göra ett riktigt bra jobb riktigt fort. Det var Sverige när det var som bäst och så jobbade vi på ett väldigt speciellt sätt.
Vilka är vi?
Ja, det är tydligt och klart såklart. Det leddes av Försvarsdepartementet. Och så var det givetvis kunden som var Försvarsmakten eller arménchefen. Så var det Försvarets forskningsinstitut. Och så var det Försvarets materialverk. Och så var det leverantören som heter SET, alltså Saab Emerging Technology, som en del av Saab, som är en skunkwork som levererade själva lösningen.
Mm, okej. Okay. Hans, har du hört talas om GNAD? Har du någon tanke om det?
Jag har hört talas om det. Jag tycker det är ett bra relevant projekt, men jag tror faktiskt inte det löser grundproblemet. Det är ett plåster, men inte ett botemedel, skulle jag säga. Därför att problemet är väl, skulle jag säga, att vi har under de senaste 30 åren odlat en spricka mellan försvarsindustri och försvarsteknik och det civila samhällets utveckling. Och det är liksom den sprickan som vi skulle behöva överbrygga för att få verkligen dra nytta av den innovationskraft som finns i Sverige. Och då tror jag inte att om man löser det här inom etablissemanget, ett hemligt projekt, då tappar man inte riktigt av den innovationskraft som finns i samhället. Jag hade hellre sett att man jobbade precis tvärtom, att man jobbade med många små företag på bredden som man var väldigt öppen med, för att på så sätt bjuda in många fler till att lösa försvarets utmaningar i framtiden, snarare än det här. Sen betyder inte det att den här programvaran är dålig, men den skulle behöva kompletteras med en större kulturförändring på bredden i samhället och i försvarsmakten.
Det är inte som i Gnad man optimalt ska jobba?
Nej, precis. Att man tar nytta av de här moderna digitala teknikerna och utvecklingsteknikerna för att snabbt komma fram ett projekt, det tror jag är jättebra. Men det finns det många som är mycket bättre på än en del av Saab.
Mm. Men vi hör vad Nils säger. Det här är inte, Hans är lite kritisk till hur man har jobbat här. Vad tänker du om det?
Vi gjorde detta för att bevisa att det går att göra saker och ting väldigt fort. Den stora vinsten var inte enbart själva lösningen. Den visade sig vara bättre än vi trodde. Utan den första avsikten var inledningsvis att dra erfarenheter. Hur kan man göra saker och ting så här? Så vi kom med 101 förslag på hur man kan driva innovation bättre med civil-militär teknik, med acceleratorer, med VC, med universitet och med forskning. Och vi identifierade många, många av de svårigheterna som småföretag har att tränga igenom den här vallen du beskriver. Så alla problemen är lagda på bordet, eller många av dem är lagda på bordet, och det finns lösningsförslag på många av dem också.
Mm. Men det här huvudsakliga problembilden som Hans beskrev om ett etablissemang som löser saker för sig mellan myndigheter och ett näringsliv stort och brett och med många små aktörer där ute som inte riktigt kan vara med om man tar inte riktigt med innovationer. Delar du den problembeskrivningen?
Ja, det är just de sakerna som finns i åtgärdslistan, hur vi ska få ut detta på universitet och högskolor och medelstora företag, hur vi kan få ner trösklarna för att FNV kan jobba mer innovativt och parallellt med andra, hur vapenslagarna själva kan ha direktkontakt med kunder och utveckla tillsammans med dem. Det finns en helt flora av åtgärder som kan göra Sverige kanske världens mest försvarsinnovativa land.
Ja, precis. Och sen finns det ju också koppling till hur man använder det här i försvarsmakten. Alltså det vi tänker förutom med materielsystem som någonting man köper till försvarsmakten, och så är de statiska försvarsmakten under 30 år, så är det ju inte verkligen med den här programvaran. Den här programmen behöver ju utvecklas. Det är kanske till och med folk i försvarsmakten som kontinuerligt utvecklar sin egen programvara. Så det är också liksom ett helt mindset som behöver ändras både inom myndigheter, framförallt inom försvarsmakten på många andra ställen, men också att man kopplar ihop det då med civil teknikutveckling mycket starkare än vad vi har lyckats med på sistone.
Men om vi försöker knyta det här till drönarutveckling, för att om man tänker sig, som en lekman tänker sig materielutveckling, det är ju då att försvarsmakten tänker ut att vi behöver en kustkorvett X som fungerar i EU, och så går man till försvarsindustrin och säger bygg den åt oss. Ja, säger de, och så kommer de tillbaka efter 10 år med den och sen så är alla nöjda. Är det så att med dagens material, exempelvis drönare som ett exempel, vi måste tänka på ett helt annat sätt? Eller?
Ja, precis. Vi kan nog inte tänka i produkter, utan det är snarare funktioner eller relationer kanske till med snarare. Det kanske är programvaran som kan förändra hur vi använder en pryl som har funnits i försvarsmakten väldigt länge. Så att det är ett helt annat, mycket mer dynamiskt och förändligt arbetssätt. Så att det är väl egentligen kanske någonting vi behöver ta med oss från Ukraina, det vill säga att hur de verkligen har jobbat ihop med lösningar kontinuerligt, både på den civila sidan och militära sidan, och hur vi ska lyckas med det i Sverige, både i fredstid och förbereda oss för att kunna göra det även i krig.
Men hur går det ihop med försvarsmaktens traditionella krav på sekretess och förutsägbarhet och planering, och att vi sätter ju 5-åriga eller 10-åriga försvarsbeslut och bestämmer exakt vilka krigsförband som ska finnas 2035 och så vidare? Det låter som det kan krocka lite.
Väldigt. Ja. Men tydligt så. Och det här har vi ju liksom en kulturförändring. Vi behöver fundera på hur styr man till exempel. Vi kanske inte ska bestämma att man ska köpa 3 fartyg. Vi kanske ska bestämma istället. Vi vill ha den här förmågan. Och sen exakt hur det löses. Om det är drönare som startar från Gotland eller om det är stora fregatter. Det får man sen fundera på kontinuerligt i försvarsmakten till exempel.
Nils, är det här tankegångar du håller med om?
Jo, det identifierar vi också. Alltså, det krävs ett mycket, eftersom det här är en programvara, så uppdateras den ju med nya versioner månatligen. Och det patchas ny funktionalitet dagligdags. Och det bygger ju då på ett otroligt nära samarbete mellan leverantören och användaren. Det är i stort som du säger, där leverantören är en del i leveransen och levererar en tjänst som kontinuerligt utvecklas efter de utmaningar som användaren möter. Sen är det ju som så att det här är ju inte någonting man kan producera några miljoner och sätta i ett mobbförråd som tidigare, utan det här fordras i stort sett en leveransförmåga av industrin, att de är kapabla att inom x tid producera y saker med z-förmåga. Och det är alltså som man kallar service level agreement baserad produktion, och det har vi inte heller, och det fordrar tillgång till ett antal industriella kluster, ungefär som vi på gamla tider hade krigsmaterielföretag som var så att säga standby på att kunna sätta igång och göra bra grejer.
Är antagligen en väldigt dum fråga, men riskerar inte det här ibland bli diffust och flummigt? Jag tänker liksom, plutonchefen visste att i stora ladan bredvid stora ellet, där stod plutonens, där fanns plutonens vapen man kunde hämta ut, de hade stått där i 20 år. Nu står det bara förmågor på ett papper kanske, eller tjänster. Alltså, förstår ni vad jag menar? Alltså, kommer det här bli verklighet i väl skarpt läge? Kan man tala om det på det här sättet då? Eller finns det risk att de där förmågorna, de försvann i något papper någonstans?
Nej, men jag tänker att Ukraina visar väl att det faktiskt går. Det går att jobba mycket mer dynamiskt också. Det går där man faktiskt utvecklar den här programvaran själv på förbandsnivå eller gruppnivå eller till och med på soldatnivå ibland. Och det, för den ger den möjligheten, den digitala tekniken eller drönaren som styrs av digital teknik till exempel. Så att vi kommer behöva förstå att förändringar kan ske på väldigt många olika nivåer kontinuerligt, det måste vi förbereda på, för annars kommer vi inte kunna dra nytta av den här teknikutvecklingen i Sverige.
Kommer vi bygga drönare på det här sättet? Kommer vi bygga våra framtida fregatter och slitsfördom med de här tankegångarna också?
Nej, men kanske delar av det. Jag tänker så här som 3D-printing till exempel. Det är ett annat område som diskuteras där man både kan kanske producera reservdelar, man kanske kan producera till och med en ny del för någonting eller en helt ny drönare. Så att vi kommer behöva förändra även hur den digitala tekniken påverkar vad till exempel ett fordon kan göra. Det tror jag att vi behöver göra.
Ja, frågan är om vi kommer tillverka, om vi kommer sjösätta fregatter som är klara om 10 år, om de kommer ha ett värde om 10 år eller om de går till marinmuseum på en gång. Det utvecklingen går ju så oerhört fort av icke-mänskliga system, av drönarsystem. Så att, och det kommer pågå hela tiden, men vi ska inte bygga upp stora lager av saker som vi tror vi kan använda inom lång tid framöver. Men vi behöver skaffa oss förmåga av den typen som du beskriver, att kunna snabbt bygga upp funktionalitet, men samtidigt under tiden utveckla och testa den funktionaliteten så att vi vassast av de vassa.
Det ni säger nu, är det här självklarheten för alla inom försvarsmakten eller inom politik, försvarspolitikerna, har alla begripit det här? Vad säger du, Hans?
Nej, men att vi behöver gå åt det hållet, det upplever jag att alla vill och förstår. Sen är det jättesvårt med kulturförändringar, och det här handlar om kulturförändring på många olika områden, och där vi kanske behöver mycket mer öppna om de här utmaningarna än vad vi varit hittills, och vilket också är svårt. Vi är dåliga på att vara öppna om försvarsutmaningar, så på så sätt ska jag säga att ja, men man är överens om att vi behöver gå åt det hållet, men exakt vad det innebär, och det finns idéer om liksom ordning och reda i statsapparaten och så vidare, och det här kanske är lite mot den typen av idén. Det är komplext och svårt att prata om och luddigt, som du säger. Liksom. Så att det är klart att det kommer ta tid och det kommer göra ont.
Vi har en så kallad materialförsörjningsprocess som bygger på 5 steg och 5 år. Den håller inte längre för de här typen av system. De måste kunna utvecklas kontinuerligt och minst på 1 år. Sen har vi ju under 200 år byggt upp ett regelsystem för kvalitet, säkring, miljötillstånd, prövningar och sånt där som är fullständigt omöjligt för i synnerhet småföretag att ta sig igenom den regelflora som finns nu. Så det måste till enorma ändringar för att göra det enklare, snabbare för små och medelstora företag och acceleratorer att komma in och upp på banan och bli del av detta ekosystem.
Och det här är inte bara en svensk grej, det här ser vi i hela västvärlden åtminstone, ska jag säga. EU har regler om att om du får forskningsbidrag, då ska det antingen vara för civila produkter eller för militära produkter. Du får inte prata om att det, liksom, att det finns, att det både kan få effekt inom civila, militära och så vidare. Så att det är inte bara Sverige som har byggt den här idén om en separation mellan militära och civila.
Apropå det, vi talar ju om att Ukraina är ett föredöme här. Finns det någon andra best practice bland våra allierade eller ute i Europa som ni tycker man ska titta på? Eller har alla lika svårt?
Nej, men jag skulle säga att alla har svårt. Sen finns det länder som har blivit tvingade till fram till lösningar eller fram till en situation som har gjort det här bättre. Men det betyder inte att man har egentligen faktiskt löst knuten. Liksom. Så att, och sen så har vi i Sverige specifika förutsättningar som gör att vi måste anpassa det här utifrån Sveriges förutsättningar. Så att, jag tycker det är svårt att lyfta upp specifika länder som föredömer.
Nils, vill du lyfta upp något specifikt?
Nej, vi var ju väldigt fokuserade på det här jobbet vi gjorde. Vi tittade inte vitt och brett. Men vi tittade på så nära närliggande system man kunde tänka sig. Och vi hittade ingen annan som var bättre än vad vi var. Det var Erik Schmidt på Google. Han hade ett projekt som gick åt skogen. Va? Peter Thiel, en annan VC, han misslyckades också med det. Och engelsmännen hade ett som var uppe och flög som försvann. Men jag tror att vi visade svensk ingenjörskurs när det var som bäst. Och det var tack vare litenheten, närheten och dedikationen och allt möjligt. Så det...
Vad händer med Gnad nu? Hur tas det vidare? Hur överförs det till förmågor hos oss och våra allierade?
Det implementeras inledningsvis nu på Dalregementet och så det, ligger det i planen på två andra regementen och det finns också projekt inom andra vapenslag på det hela.
Går det tillräckligt
fort? Arméchefens ambition är att det ska ut överallt.
Går det tillräckligt fort?
Nej, det gör ingenting.
Okay. Hörrni, jag älskar sådana här poddar. Vi skulle prata drönare, vi pratar och ändrar hela förutsättningarna för svensk krigsplanering, men så är det ibland. Ska jag återgå lite till drönare. Bara i Ukraina-kriget. Av Ryssland och Ukraina, vem har varit bäst på att utnyttja drönartekniken?
Ja, jag skulle säga att det är lite olika. Men alltså att utnyttja sin civila kraft och kompetens är Ukraina bäst på, skulle jag säga. Däremot så kanske Ryssland var bättre på att komplettera traditionella vapen med billigt utvecklade då kryssningsrobotar, som vi då kallar drönare. Så på så sätt kunna anfalla Ukraina med 700 saker i luften under en natt. För när kriget började så var det en helt orimlig siffra. Och det gör de genom att bygga många väldigt billiga vapen. Så att de har gjort det på lite olika sätt. Jag tycker också att Ukrainas specialoperationer kanske också sticker ut när de använder drönare i stor utsträckning, även till sjöss. Så att de är olika.
Jag hade ju hoppats på att du skulle säga att Ukraina varit bäst på allt. Hur orolig ska man vara att Ryssland är bra på vissa saker?
Ryssland är bra på många saker, tyvärr. Och det gör ju också att... Men så att jag tycker att vi behöver förbereda oss. Vi behöver titta noga på vad Ryssland utvecklar och använder både Ukraina och vad de utvecklar i stort också.
Mm. Nils, vad säger du om de olika sidornas förmågeutveckling när det gäller drönare? Vad slår dig mest där?
Ukraina var snabbare. De var mer innovativa. De decentraliserade hela och integrerade utvecklarna med förbanden och kom igång på och fick en bredd av ett helt annat slag och snabbhet. Ryssarna har varit långsammare men har framförallt industriellt blivit större. Därför de tar fram vissa typvarianter och de tar dem fram i stora mängder. Sen har de på senare tid också utvecklat specialkompetenser i ett förband som heter Rubicon som är där de har verkligen fokuserat sig på att ta fram kompetenta drönaroperatörer. Så de har ett annorlunda synsätt hur de agerar. Hittills har Ukraina haft initiativet, men ryssarna är väldigt duktiga nu.
Hur oroliga ska vi vara över det?
Men vi ska alltid vara oroliga, men vi ska klart för sig att det goda är att det goda vinner alltid på sikt. Va? Jag tror att det är innovationskraften och den som är snabbast att implementera innovationer är den som ytterst har förutsättningarna för att vinna i längden. Mm.
Vi har redan nämnt de ukrainska specialoperationerna. Hans hade ju det som ett av de här tre. Jag tänker exempelvis på attackerna på långbort i ryska fjärran östern på det ryska strategiska bombflyget. Där de här stora bombarna då från kalla kriget kunde slås ut med hjälp av drönare. Vad finns att säga om dem? Det har sagts mycket redan, men hur ska man sammanfatta det?
Nej, men jag tycker det Tomahawk-diskussionen har ju varit här stark. Och det är ju också ett tecken på att det finns brister på drönarna. De har inte så mycket stor sprängladdning. Och så även om man träffar med en drönare på det här flygfältet så blir inte skadan så stor. Så att det finns ju tydligen så ett fortfarande behov av traditionella vapen också då, om man verkligen vill slå på det här. Så att på så sätt så drönaren ge möjligheter där, men den är inte på inget sätt en perfekt vapen för att göra de här sakerna.
Man får offra lite sprängkraft helt enkelt.
Till exempel.
Ja. Ja, de har ju bara 30-50 kilo eller eventuellt bara 3 kilo sprängkraft. Så i ett konventionellt riktigt krig mellan två stora parter så är det ju kryssningsrobotar och de har ju 200-300 kilo. Det blir en helt annan effekt och verkan i bålet i det avseendet. Så att det skiljer sig verkligen. Mm.
En fråga, när viss teknologi utvecklas blir ju annan obsolet. Ett övertydligt exempel det är ju myten om den polska kavallerichocken mot tysk pansar 1939. Det var ju ett påhitt, men om vi använder den bilden, om drönarna är tanksen, vad är det som är kavalleristerna? Vad är det som blir obsolet nu när drönartekniken kommer?
Ja, förberedelse. Om vi lite kraftsamling har man ju pratat om. Det är så att samla en grupp ett dygn på ett ställe inför att göra en attack till exempel. Det går ju då inte nödvändigtvis.
Det är farligt.
Det får man se det. Ja. Alltså det. Om man pratar om det transparenta stridsfältet, det är så att man, allting som syns kan man inte göra längre. Mm. För att det talar om vad man har för intentioner.
Har man för mycket fordon på ett ställe, då smäller det helt.
Precis. Ja. Så att, men det är ju också satelliternas bidrag till det, men drönarna är ju väldigt stor utsträckning då, lokalt kring det här, kring fronten ut till exempel i Ukraina.
Mm. Nils, har du exempel på saker och fenomen som blir obsoleta?
Ja, det är soldaten eller förbandet som står på ett fält i klarsikt.
Men han har väl alltid haft svårt länge, tänker jag.
Han har svårt länge. Men så det fordras ett helt annat typ av agerande som är mer osynligt, som du säger, mer utspritt. Än vad vi har varit med om tidigare. Och där är vi inte med de utbildningsmetoder och de taktiker som vi för närvarande applicerar i vår utveckling och av armén. Mm.
Vad får det för konsekvenser för kriget som helhet? Att man inte kan kraftsamla på samma sätt? Är det därför vi har fått det här utnötningskriget där de snabba, stora genombrottarna uteblivit och sådär?
Ja, i Ukraina så innebär det ju just att det är nog väldigt obehagligt att vara kring fronten, läskigt och farligt. Men för svensk del så tror jag också att det handlar om utspridning. Man kan inte samla liksom, resurser på någon plats i för stor utsträckning, för då finns det mycket större sannolikhet än för tidigare att man faktiskt får effekt över utslaget.
Okej. Okay. Mm. Nils, vill du komma?
Samma sak, rörelse kan ju komplettera det hela. Så att nu vi har ju fått ett läge med ett uttalat ställningskrig där liksom ingenting händer egentligen på fronten. Den har rört sig 5 mil på 4 år. Men i ett rörligt manöverkrig så är förutsättningarna annorlunda. Så vi ska inte helt ta till oss att all framtida krig kommer att exakt vara på det här sättet.
Krig är förstås alltid extremt påfrestande för de som deltar. Vad vet vi om drönarnas betydelse på moralen och hur man mår och hur man tänker på sina kamrater och så vidare i krig?
Ja, då kan jag säga det är precis som de här, man hade talat om Stuka-bombarna, de här tyska störtbombarna som hade visselpipor som gjorde att alla blev skräckslagna på goda grunder. Mm. Samma sätt upplever soldaterna när de hör att det hela tiden surrar ovanför. Det är extremt pressande. Så visst har bara existensen av drönare en nedsättande effekt på förmågan hos alla människor.
Mm. Precis, och det gäller ju inte bara soldaterna, det gäller ju civilbefolkningen också. Ja. Så att det är alltså man känner väl sig sedd, beskriver, eller iakttagen hela tiden, eller risken för det, och därmed också risk att man faktiskt blir skjuten på i princip i vilken situation som helst.
Och hur länge som helst klarar man naturligtvis inte det, misstänker jag. Eller vissa kanske gör det, men de flesta av oss kanske enorm påfrestning.
Ja, det är väl de rapporterna vi får att det är enormt påfrestande var vid fronten i Ukraina.
Alla förband behöver ju roteras. Och nu använder man ju även drönare, för det går inte att köra bilar in och ut inom den där stridszonen som är 20 kilometer från själva, vad vi nu kallar fronten. Utan man använder ju även drönarna för att transportera in och ut folk. Så det är ett nytt typ av agerande på den stridsnära zonen.
Men soldaterna väger ju mer än 50 kilo.
Nej, det finns tyngre drönare också. Ja,
och precis, och vi skulle ju också med drönare här kunna mena ett förelöst fordon till exempel, hjulfordon också. Så att, återigen, vad vi menar med drönare varierar.
Mm. När nya vapen kommer så kommer ju förstås motmedel, eller det finns i alla fall incitament att skapa motmedel. Hur ser det ut motmedlen mot drönare? Vad kan vi säga om det?
Ja, för det första fall är det ju skyl och skydd. Mm. Sen är det ju så ungefär som sköldpaddan. Det är skal, pansarskal har vi ju sett stridsvagnar med runt omkring. Sen har det ju elektronisk störning att störa ut dem. Mm. Och det har ju för sig störts ut med fiberoptik. Och sen har du de kinetiska medlen. Kinetiska är en omskrivning på kulsprutor och kanoner och till och med hagelgevär med tungstens ammunition. Mm. Och sen har kriget nu utvecklats som så att nu inriktar man sig på att slå ut motståndarens drönaroperatörer. Så det pågår hela tiden en hegeliansk utveckling av medel mot medel, och det är alltså tes, antites, syntes.
Mm. Och det här har ju också blivit mycket en resursfråga, därför att skjuta ner en drönare är inte nödvändigtvis jättesvårt. De flyger lite långsammare, de är svårare att dölja och så vidare. Däremot vill man inte skjuta ner en drönare som är billig med en robot som kostar flera miljoner. Mm. Och det är liksom det som är problemet, att det traditionella sättet har inte varit förberett för att skjuta ner många billiga mål. Och det har ju då blivit en resursfråga. Och det är det som har varit utmaningen. Och då bör man utveckla billigare sätt att skjuta ner. Och då är en kulspruta ett mycket bättre, om man kan få se till att den träffar.
En hagelbrakare.
Ja, precis. Och så länge man träffar så är det mycket bättre.
Det här med elektroniska motmedel. Vad använder drönare för att orientera sig här i världen?
Ja, det varierar väldigt mycket. En del har ju egentligen inga aktiva sensorer alls. Men bild är ju väldigt, väldigt vanligt sådant. Men sen finns det ju avancerade drönare som har radarlösningar och så vidare. Så att det varierar. Och vi kan inte anta att alla drönare har samma brist eller samma svaghet.
Alltså det finns såväl GPS, det finns fast räkning. Mm. Det finns bild, så här karta de kör efter en bestämd terrängformation som de är inprogrammerade. Så det finns många sätt de kan agera självständigt.
Mm. Men de här drönarna som folk kör med radiostyr då, alltså, och en kamera, sitter den drönaren, har den terrängen i sitt huvud eller sitter man med kartan bredvid? Eller hur fungerar
han
det?
Har en kamera. Han tittar på en kamera.
Ja, jag förstår att han tittar på en kamera, men hur vet han vad han ser? Att ser han att den där bäcken, det är den som ligger där, eller hur vet han vart han ska, så att säga?
Ja, det...
För även om man ser kan man ju åka vilse.
Han har ju, ja, det är precis som vanligt. Han har en karta eller någon typ av lägesbild som han kör efter.
Precis, medan då kanske lite mer avancerade drönare eller till och med kryssningsrobotar, de har ju då en karta redan förberedd och letar efter specifika objekt. Den här kullen eller det här huset eller den där masten, och så åker man och navigerar mellan dem helt enkelt. Mm.
Hur gör man för att hindra att drönaren pratar med sin chaufför eller sin hemmaboss? Så att säga?
Ja, då är ju telekrig, du säger att störsända är det mest effektiva så länge.
Fungerar
det? Då fungerar väldigt bra på alla drönare förutom de som har kabel eller sladd och sådana har vi sett i Ukraina.
Eller frekvenshoppande drönare. Så att det krävs ju stora effekter att ligga exakt på rätt bandbredd där drönarna är. Så det är ett avancerat elektronisk krigföring som måste till för att stoppa dem också. Men det finns förutsättningar. Mm.
Vi ska återgå till den praktiska utvecklingen i Sverige. Gnad har vi pratat om. Hur går utvecklingen generellt när det gäller drönarförmågor i Sverige, Nils?
Ja, vi har visat goda exempel och jag har fått upp ett antal andra företag på banan. Och det finns ju vissa VC-aktörer som nu sätter upp fonder och stimulerar olika företag att komma upp på banan. Sen gäller det att få in dem i röret och loppet, alltså och få kontakt med en kund, det vill säga armén eller flottan eller flyget, och få in dem i den här upphandlingsprocesserna. Där är trögheterna just nu.
Mm. Ja, jag nickar. Det syns ju inte då i podden. Men jag håller med att det är utmaningen att få in all den här innovationskraften och teknikutvecklingen in i mot Försvarsmakten. Och där har vi inte riktigt kommit hela vägen.
Hur många drönare har vi i Försvarsmakten?
Och jag vet inte, och jag tänker egentligen att det svaret på den frågan är faktiskt inte relevant, utan det handlar om hur långt har vi kommit i kulturförändringen, och där är vi bara i början.
Och kulturförändringen ska leda till att vi väldigt snabbt ska kunna tillverka när det behövs.
Ja, och också förstå hur vi ska ta till oss och utveckla drönare i stunden.
Ja, utveckla och integrera leverantörer med kunden på slagfältet kontinuerligt i nya typer av samarbetsformer.
Mm. Men om vi blir ännu konkretare, och vi ska inte ha dem i lager, men de ska tillverkas. Ska de tillverkas i Sverige eller ska de tillverkas i Taiwan och föras hit, eller ska de tillverkas på olika platser och sätta samman i Sverige?
Alltså det finns ju industriella kluster som Gnosjö eller Västervik eller Västeråstrakten där nästan alla kompetenserna finns. Så enligt mitt förmenande bör det skapas ett antal industriella kluster som man sluter avtal med att just de har förmåga att inom en viss tid levererar en viss kvantitet med viss förmåga. Och så får de under tiden tillhandahålla den kompetensen och den leveransförmåga som behövs för utbildnings- och utvecklingsändamål.
Ja, precis. Och det är kanske en anseende mängd drönare som vi behöver i utbildningsändamål till exempel. Men då får se man det som en slit- och slängprodukt. Den behöver inte nödvändigtvis överleva till fram till kriget, utan den använder man så länge den är lämplig att använda, och sen tillverkar man en ny så att man hela tiden faktiskt har viss tillverkning. För det handlar inte bara om att vänta, utan vi måste öva och verkligen experimentera nu på alla nivåer.
Hur lång tid skulle det ta för Sverige att ställa om vår produktion till det som nivån som Ukraina och Ryssland befinner sig idag?
Alltså, det är i fredstid.
Du ställer jättesvåra frågor.
Ja, i fredstid skulle det ta oändligt lång tid, men skulle det vara ett krig på det sätt som Ukraina och Ryssland nu, så skulle det gå fortare. Men jag vågar inte uttala mig om tider och veckor.
Vi gjorde det här på ett år, men jag tror att ska man göra lite mer storskal på bredd, så tror jag nog om det är riktigt bråttom och behovet är oerhört stort, så inom 1 till 2 år. Den typen av förvarningstid behövs för att få upp de motsvarande volymerna som som Ukraina har tillverkat idag. Sen så tror jag att man kommer utnyttja det faktum att vi har den världens största drönarindustri i Ukraina, och de kan exportera sin kompetens och metoder och sånt där, så man kan hyra in tekniskt know-how för att få upp det än fortare.
Men det handlar om enorma volymer, man pratar ju om miljontals olika individer. Ska de tillverkas i Nordsjö? Eller kommer de tillverkas i Nordsjö?
Ja, vi kanske inte behöver 4 miljoner som Ukraina tillverkar, men det kommer vara 100 000-tals drönare som behöver tillverkas. Och de kan mycket väl tillverkas i orter som Gnosjö, eller i kluster som Gnosjö representerar, eller andra ställen.
Mm. Ja, och man kan också tänka sig att vi faktiskt har ett antal länder som vi fortfarande har starka relationer till, som också man kan tillverkas i. Så det är inte säkert att alltid behöver produceras inom Sveriges gränser.
Om Sverige skulle bli angripet i närtid, vilken konkret roll skulle drönare spela i det angreppet? Vet vi det? Eller får vi gissa om vi gissar oss fram?
Nej, men jag tror ju att vi skulle Sverige ha ett väpnat angrepp mot Sverige, då skulle det vara många drönare inblandade där. Men jag tror också att i ett sånt angrepp skulle det också finnas väldigt många konventionella kraftfulla vapen. Men drönaren kanske finns där för att skapa mer komplexitet, så att det blir svårare för oss att veta var vi ska lägga vårt försvar.
Ryssland har ju sagt att de kommer i sin hybridkrigföring utnyttja alla medel som finns. Drönare är bra, för de är icke-personliga, de har inte någon avsändare. De kan med liten volym åstadkomma väldigt stor effekt. Så att, nej, vi är inte i något konventionellt krig, men vi befinner faktiskt i ett gråzon där Ryssland har sagt att de kommer utnyttja såna här medel för att uppnå effekter, för att sänka vår försvarsförmåga.
För det var väl nästa fråga. Det har ju nu i då fredstid eller i gråzonstid larmat som drönare som agerat runt om i Sverige, även våra grannländer. Vad vet du om de larmen? Är det skarpa larm, och vad ligger bakom i så fall? Nils?
Jag tror inte det har tillkännagivits några utredningar och utvärderingar än. Så att jag kan inte uttala mig om det. Men de passar väldigt mycket väl in i den bild som Ryssland avser att attackera eller störa oss med. Och vi kommer säkerligen få se mycket mer av den typen av hybridkrigföring framöver.
Precis. Tittar vi på de svenska incidenterna som Havad hade över Arlanda för drygt ett år sedan till exempel, där har du ju konstaterat att vi inte kan bekräfta en enda drönarincident, utan det skulle kunna vara falsklarm alltihopa. Några officiella motsvarande finns inte kopplat till Köpenhamn till exempel här under den här hösten. Så att, men och det kanske räcker med att det är Ryssland som ringer in den där, säger nu någon som ringer in, just nu ser jag en drönare över Arlanda. Det kanske räcker. Man kanske inte behöver skicka hit en drönare, för det skapar rätt mycket oreda bara det faktum att man springer omkring och letar efter en drönare och stänger flygplatsen baserat på väldigt lösa uppgifter.
Intressant. Hörrni, vi ska börja se ihop det här. Det har varit ett oerhört lärorikt intressant samtal. Är det någonting vi har missat som är väldigt viktigt som lyssnarna får med sig? Jag har ju inte så bra koll på ämnet, så ni får gärna säga. Nils, du har dina papper med dig. Får leta.
Du kan börja. Jag tror att vi har gått igenom frågorna ganska bra, men...
Ja, precis. Alltså det här är ju jag tycker det vi behöver vänja oss vid, det är att vi inte vet exakt om framtiden. Vi kan inte anta och prata om framtiden som vi vet exakt vilken lösning vi har.
Jag jobbar med politik, så jag är van vid det.
Precis, men jag tänker samtidigt att vi är rätt dåliga på att prata om komplexa. Vi gärna vill förenkla dem och ta fram en aspekt i taget och så vidare. Och det här är verkligen en sån fråga som inte förtjänas att förenklas för mycket, för då kommer vi missa de viktiga poängerna.
Jag tycker utvecklingen Gnad visar att det finns förmåga att vi kan när vi verkligen vill. Att civil-militärt samarbete fungerar, dock på en väldigt hög nivå. Men att det saknas så att säga, förutsättningar för att små och medelstora företag och acceleratorer, universitet och forskning ska komma med in i bilden. Och där har vi den stora värderingsförändringen och kulturförändringen som behövs för att få ett mycket starkare försvarsindustriellt innovationsklimat och därmed bättre försvarsförmåga.
Du har väl utmärkta slutord, för det har ju du också varit inne på, Hans. Regeringsskifte och att vi ska förändras i tanken och hur vi agerar tillsammans med varandra. Stort tack för det, Hans Livång.
Tack.
Stort tack, Nils Bildt.
Tack så mycket själv.
För att ni kom och lyssnade, eller för att ni kom och pratade med mig. Det är mest jag som har lyssnat. De som har lyssnat är ju ni lyssnare, och det ska jag säga ett stort tack till också. Och det ni har lyssnat på, det är ju Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.